Sen så frågar Ellie, som du känner.
Ellie.
Jag har då valt ut lite frågor. Så om din fråga inte är med så är det för att vi inte kommer hinna svara på allt. Hon undrar vad du tycker är det bästa med min ADHD nu när du vet att jag har ADHD idag.
Ja, men jag kan ju skratta åt mycket nu. Alltså det bästa, det var ju du frågade mig för... Nu var det ju inte så länge sedan, men jag håller på att säga det. Det bästa är att när du är arg och upprörd så går det bara någon litet ögonblick och sen är det borta och över.
Ja.
Och det är ju jättebra att man kan gå vidare och att det inte blir strul med det. Samtidigt så är det svårt att hänga med själv i svängarna, för jag är ju fortfarande kanske arg då.
Ja.
Ja, fast det är ju inte nu, det var förr. Ja, nu jag tänker efter du fick din diagnos så är vi typ inte arga.
Nej, vi bråkar nästan aldrig.
Nej, det är jättekonstigt för att ha bråkat jättemycket.
Ja, men det kan man väl säga har väl varit ett så tydligt för- och efterdiagnos.
Verkligen.
Att jag verkligen inte är... Jag brusar inte upp lika lätt för att jag förstår vad som händer i mig. Men när jag brusar upp så skrattar du typ lite eller skiter i. Jag tänkte på det morses. I morse så ställer mamma mig en fråga när jag är nyvaken. Hon förstår inte mina svar, för vi har missförstått varandra egentligen.
Ja, för du förstår inte min fråga.
För jag förstår inte frågan. För att mamma då undrade var mina kökshanddukar låg. Och då slutade med att jag bara, jag säger att det ligger där! Och då bara skrattar mamma och säger, varför brusar du upp för? Och då säger jag någonting, och sen var det ingen mer med det. Och då tänkte jag faktiskt på det, att det var lite roligt att det här hände just idag och att jag ville ta upp det i podden, för att förr hade du ju också bara brusat upp och bara, vad gapar du för? Men där förstår du att det är liksom något typ kemiskt som händer i mig snarare än att jag vill dig illa.
Ja, det är liksom ingen idé att lägga energi på.
Det är så jävla...
Det går ju över. Och så var det ju inte något stort problem heller.
Nej, så gick jag ner från min sängloft och så åt vi frukost och skrattade och pratade. Så det var ingen
jag hade faktiskt glömt det.
Det är på den nivån.
Ja.
Men med det sagt, vi bråkade otroligt mycket när jag var liten.
Men så får man väl lägga till också att du är ju vuxen nu. Och jag behöver ju inte känna samma oro. Jag gör ju inte alls det. Även om du bor i Stockholm har vi inte träffats på jättelänge. Så att... Det är också en del i att bråken inte... Alltså, det finns ingen anledning att bråka.
Nej, och jag tror också att du har ju... Du var väldigt fin i våras. Så ringde du ju mig och sa att du ville hjälpa mig med min lägenhetshyra när jag flyttade och fick mycket dyrare hyra. Och då var du så fin och sa att du vill väldigt gärna hjälpa mig med det, för att du har liksom tänkt på det och insett att trots att jag har haft så mycket svårigheter har jag varit väldigt bra på att klara mig själv. Och så här, få bra betyg, flytta till Stockholm, få bra jobb och sådär. Och det blev jag jätteglad för. För det kändes verkligen som en så här värmande kommentar att höra från sin mamma. Att så här, jag har verkligen insett att du, trots att du har haft det så jobbigt, ändå varit så duktig på att komma framåt och klara dig själv. Det var ett väldigt fint erkännande.
Ja, men du har ju varit helt fantastisk. Och du klarar ju massa saker som jag tycker är väldigt svåra. Och fastän du är ensam, eller ja, ensam och ensam, men du är här uppe i Stockholm och du har varit ensam och du har ingen bil och sådana där grejer. Att du klarar att flytta, du klarar att fixa alltid jobb och få alltid kontakter och erbjudanden om att göra saker och så. Och alltid kreativ. Och det var du ju som liten också.
Ja.
Och det kunde ju också tära lite på energin, till exempel när du skulle driva din blogg. Man kunde inte åka någonstans eller göra någonting utan man ska fota. Och det räckte inte liksom med ett foto eller två foton. Man skulle hålla på och fota och posas och det skulle posas och det skulle byta vinklar och jag tror jag dör. Och tala om, jag vet inte varför jag kom in på det, men...
Ja, men det var ju min ADHD-grej då. Det var ju mitt hyperfokus. Jag skulle blogga och jag blev vansinnig på er när ni inte bara kunde ta de där jävla korten.
Ja, och det var vårt fel att de blev fel.
Ja, det minns jag. Ja, för att jag förstod inte varför ni tyckte det var så svårt att förstå min systemkamera som är jätteinvecklad.
Och då blev du skitarg.
Gud. Podden är denna vecka sponsrad av The Park. Och det är ett coworking-kontor helt enkelt som finns på lite olika platser i Stockholm såsom Södermalm och Hagastaden. Och det är faktiskt här podden bedrivs. De har en poddstudio som heter Talk in the Park och det är där jag hänger just nu. Det jag skulle vilja rekommendera er att göra det är att om ni vill prova på denna coworking-plats så kan ni testa gratis genom att skriva in koden community på deras hemsida som jag har länkat i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack The Park för denna sponsring och för att jag får podda hos er. Vi är denna vecka sponsrade av Cura of Sweden. Ni hörde rätt, tyngdtäckesvarumärket. Och jag är superglad för det här samarbetet eftersom jag älskar Cura. Och de har hjälpt mig så mycket med mina sömnsvårigheter och min ångestproblematik. När jag fick veta att jag hade ADHD så började jag googla runt efter olika hjälpmedel. Och då var faktiskt ett av tipsen att skaffa tyngdtäcke. Och det har faktiskt varit livsförändrande för mig. Så jag har haft Cura då i 2 år och jag sover så mycket bättre idag. Jag har inte lika mycket ångest när jag liksom drar upp täcket över mig om kvällarna och jag bibehåller min nattsömn under natten. Och det är mycket tryggare för mig att vakna upp. Jag får liksom inte lika mycket kortisol på slag och så vidare. Och det är faktiskt så att 9 av 10 får bättre sömn med Cura. Och jag är uppenbarligen då en av dem. Och det Cura är, det är att det är ett tyngdtäcke. Alltså ett täcke som väger. Och det gör det eftersom det är glaspärlor i de här täckena. Och man kan till exempel välja 7 kilo, man kan välja 11 kilo och så vidare. För mig har det verkligen varit ett före och ett efter Cura of Sweden. Det som är så fantastiskt med det här samarbetet är att Cura har gett mig en rabattkod till er. Så med koden OSSADHD så får ni 25% rabatt på Cura of Sweden. Då kanske ni tänker, okej, men vilken vikt ska jag ha på mitt täcke? Man är helt enkelt rekommenderad att ha cirka 10-15% av sin egna kroppsvikt i vikten på täcket då. Men jag själv har lite mer vikt för att jag vill känna ännu mer tyngd och det kan vara väldigt fördelaktigt för just personer med ADHD eftersom vi är lite mer stissiga än andra. Så kom ihåg det, med koden OSSADHD så får ni 25% på Cura of Sweden. Tack Cura, ni är bäst och ni har verkligen gett mig en god nattsömn. Okej, nu ska vi se nästa fråga här. Kände inte ni som föräldrar att det var en utredning Amalie behövde som liten?
Jag tänker att den frågan har vi ju på sätt och vis redan besvarat.
Mm.
Men jag kan ju känna så här efteråt att, att när du hade så ont i magen, och det, då var väl du...
Första gången så gick jag i...
Ja, men jag tänker den gången när vi så småningom hamnade åkte på semester till Montenegro och vi höll på att få ställa in alltihop. Så det var nog kanske senaste gången du som liten hade den där ont i magen.
Mm.
Ja.
Och vi kan väl tillägga att det var alltså orosont i magen.
Ja, men det förstod ju inte jag då.
Nej.
Och det kan jag ju tycka efteråt att det är ju helt korkat.
Ja, du förstod ju inte att jag hade ångest.
Nej.
Nej.
Utan vi försökte leta rätt på någon sån där medicinsk förklaring. Och jag tyckte ju det var jätteknasig. För hela tiden frågade du mig, tror du jag har magsjuka? Tror du jag har magsjuka?
Mm.
Och jag säger nej, du har inte magsjuka. Mm. Och det gick 20 minuter så kom frågan om igen. Och det var ju så tokigt.
Ja.
Och det var också då väldigt tokigt att jag inte förstod att du hade ångest och mådde psykiskt illa.
Ja, men det jag tänkt på, för jag tror den här lyssnaren också liksom tänker lite på just det här att jag var på BUP när jag var liten.
Mm.
För det var ju när jag var liten som jag sa att jag inte ville leva. Och det vet jag var jättetraumatiskt för dig och pappa.
Mm.
Men, för jag har ju varit arg på BUP i vuxen ålder över att de bara så här lät mig falla mellan stolarna av den anledningen att jag var glad och kommunikativ när jag träffade barnpsykologerna. Men att de liksom inte tänkte på det faktum att jag faktiskt hade sagt till er att jag inte ville leva, hade jätteont i magen, gick typ inte till skolan.
Mm. Var väldigt... Ja, men det gjorde du ju, men det var jättejobbigt för dig att komma iväg.
Ja, och du och pappa fick ju vara med
mig
ibland.
Ja, jag var ofta med dig första lektionen eller början på första lektionen.
Ja, och de där grejerna. Och jag vet att ibland fick jag följa med dig till jobbet.
Mm.
Så jag menar, jag kan ju förstå att man som förälder tänker att ja, men om BUP säger att det är okej så är det okej. Men känner ni inte också någon förtvivlan i att så här, BUP säger att det är okej men det blir inte bättre?
Jag tycker det är jättesvårt att svara på det, för att när vi var väl bara på BUP en eller två gånger.
Två, tre tror jag.
Ja. Och första gången så tror jag att vi pratade allihopa, fast, eller vi var med allihopa, men du pratade ju jättemycket.
Där kan man undra varför de inte tänkte ADHD.
Ja. och på något sätt så jag upplevde ju dig då när du fick prata där att du var rätt okej liksom. Att du gav inte uttryck för att du var ledsen eller mådde särskilt dåligt.
Nej.
Utan det var nästan mer det här att någon form av bekräftelselängtan.
Precis.
Ja. Att du var huvudpersonen där och vi lyssnade på dig och så. Ja, och jag kommer inte heller riktigt ihåg vad de sa, men på något sätt så minns jag i alla fall att jag läste av deras kroppsspråk och det de nu sa, att det var något så farligt med dig.
Mm.
Och då litar jag är en sån som litar på läkare och sånt.
Ja, men det är, herregud, alltså det kan ju inte varit lätt och liksom, det är ju jättesvårt det här när man får något till sig och tänker att då är det på det sättet när det är en professionell yrkeskunnig.
Ja, och så liksom. Vill man ju att det inte ska vara något farligt, eller farligt, men något jobbigt.
Ja, och då var det väl ännu mer lite tabu om man skulle ha en diagnos.
Ja, det kanske också var, för nu är det ju inget konstigt, för nu är det ju så många som har diagnoser, så att det är ju kanske det första man tänker på nu.
Ja.
Alltså det har ju ändrat så otroligt mycket ändå på förhållandevis kort tid.
Ja,
ja.
Men hade du, om vi säger att jag hade som liten, att det hade blivit misstankar från läkare och psykiatriker att jag skulle ha ADHD, hade du tyckt att det var pinsamt eller jobbigt eller någonting? Jag tänker du som också jobbat som lärare hela livet, alltså, för då kanske man tänkte att de som hade diagnos var de som hade extremt mycket behov. Var du liksom, hur tror du tanken
pinsamt
hade gått?
Pinsamt tror jag inte, men i och med det som jag sa tidigare att för mig var jag ADHD-killa som är högt och lågt.
Mm.
Och det var ju inte du. Så att jag hade ju nog behövt läsa på. Och, alltså det här med flickors ADHD, det har ju fallit mellan stolarna. Det kanske jag sa tidigare. Och
att, det gör inget upprepp.
Så ja, nej, pinsamt, nej, det tror jag inte.
Mm.
Alltså det måste man ju känna som förälder, att det är ju ens barn ändå. Ingenting förändras ju.
Nej, för det är väldigt många som nämligen har skrivit att deras föräldrar har kanske fått höra från skolan eller liknande att vi misstänker att det kanske är något med din dotter eller din son. Och så har föräldrarna tyckt att det är jätteskamligt och inte velat gå vidare.
Ja, men det upplever ju jag från lärarsidan.
Ja.
Att det har varit så att en del föräldrar blir nästan arga på skolpersonal om man antyder att det är något som inte är neuronormativt.
Mm.
Ja.
Det är ju jättetragiskt att det är så.
Ja, för att då stoppas ju en del utredningar och det kommer i vissa fall säkert leda till jättebekymmer för ungdomar när de blir äldre.
Ja, men det var ju som du också sa till mig igår när vi drack vin och snackade att du tänkte just på att, för du hade sagt till någon förälder, jag vet såklart inte vilken förälder eller vilken elev det gällde, men att du hade sagt att min dotter klarade sig jättebra som barn och i liksom tonåren, ung vuxen ålder, liksom utifrån på pappret perspektivet att så här, jag fick bra betyg och fick jobb, men att sen kom det ikapp mig och jag kraschade.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt bra sagt, för att jag tror det är viktigt för pedagoger i alla fall och så här, psykiatri och BUP att ha med sig, att om föräldern liksom inte vill utreda sitt barn eller misstänker att den har en diagnos men inte liksom orkar driva på processen, att även om man klarar sig och får bra betyg på till exempel gymnasiet så blir det antagligen till slut så att man kraschar för att man inte har verktyg eller förståelse för hur man funkar.
Nej, men jag tänker att många både inom skolan och vuxenvärlden överhuvudtaget tänker att diagnosen är mest till för att man ska klara skolan.
Mm.
Att man ska få hjälp i skolan och så.
Och inte, få betygen,
har man väl klarat skolan så är det lugnt sen. Liksom. Så tror jag många tankar går. Och det har vi ju förstått sen att det är det inte alls.
Så är det verkligen inte.
Och jag tänker på alla dessa utbrända kvinnor som har funnits och finns över tid. Hur många kanske har underliggande diagnoser där?
Ja, det har visat sig enligt många forskningsrapporter att det är väldigt mycket underliggande ADHD. En person har skrivit, vad var det jobbigaste med att uppfostra ett barn med ADHD? Du visste ju som sagt inte då att jag hade ADHD, men nu kan du ju slå ihop 1+1 idag. Mm. Så vad var det jobbigaste?
Jobbigaste, det kan jag nog inte säga, men jag kan ju säga saker som var jobbiga. Ja, det är jättesvårt alltså. Mm. Nej, men det som var jobbigt var ju att jag tyckte inte att du gjorde som jag ville att du skulle göra. Och så jämförde jag ju med mig själv när jag var liten. Och jag gjorde ju som mina föräldrar sa till mig i 9 fall av 10 eller 19 fall av 20.
Ja, du var så lugn och försiktig.
Ja. Och du var ju precis hopp. Upplös när du hade bestämt dig för någonting. Och det gick ju inte att säga att nej, du får inte det. För då blev du så arg och så tokig. Och jag vet redan när du gick på mellanstadiet så började du ju skrika om att du skulle gå i Folkets park. När du blev lite äldre och skulle få ut ett löfte av mig att du skulle typ få gå i parken när du gick i 7:an och sånt där.
Ja, det minns jag. När jag gick i typ 3:an så ville jag att du skulle säga till mig att när jag börjar 7:an så får jag gå till Folkets park och dansa.
Och så där, helt galet. Och det här, det kan man ju skratta åt efteråt, men det var ju fullt allvar då.
Ja, jag vet att jag blev jättearg när du inte kunde lova det.
Det är klart jag inte kan lova. Och sen så är ju jag en sån person, så jag tycker ju inte om att man är arg eller att det är liksom tråkigt i luften. Mm. Ja. Så det där var jobbigt att
men mina utbrott var väl asjobbiga helt enkelt.
Ja, det var jättejobbigt, men just det att jag kunde aldrig känna bara att vill inte Amalia det som jag vill och som är det vettiga och som alla andra föräldrar säger till sina barn, trodde jag. Så vet jag att det blir liksom ett jädra liv. Mm. Och att man ska ta den matchen gång på gång på gång på gång.
Just det.
Ja. Och du skulle ha fest. Och sen till slut fick du ha fest. Och då tänker man, nu har hon haft fest. Nu måtte det vara lugnt. Och då gick det inte många veckor för du skulle ha fest igen. Ja. Och då när man är lite orosmänniska själv då, så ja, det var mycket oroelse för när man skulle ha fest.
Trots det gick ju alltid bra när jag hade fest dock.
Ja, typ.
Också en fin fråga. Man kan väl säga, alltså nu sen du vetat då att jag har ADHD, har du liksom önskat att jag inte ska ha ADHD?
Nej. Det går ju inte. Det är ju din personlighet är ju den du är. Och i det ingår jag ADHD och jag vet ju inte. Nej, absolut inte.
Men där tycker jag ju att du är väldigt fin, för att jag upplever aldrig att du liksom får mig att känna mig fel för de saker jag har besvär med. Och så har det faktiskt aldrig riktigt varit. Jag vet ju att du varit jättetrött på att jag inte då svarar i telefon eller passar tider. Det har du haft svårt att förstå. Men nu har du ju jättemycket förståelse för det. Men annars har jag nog aldrig riktigt upplevt att du gjort att jag har känt mig dålig. Och det har jag ju ibland blivit arg på mormor för. Mm. För att mormor kan liksom poängtera saker som jag gör, eller för övrigt mina andra kusiner som inte har diagnos. Liksom att man känner sig dum för att man är på ett visst sätt som man inte riktigt kan rå för.
Mm.
Trots att man liksom är tydlig med att det här är en del av liksom mitt handikapp. Typ.
Mm. Men det har väl till den här generationen, alltså de är ju jättegamla och det fanns ju inte några diagnoser på deras tid. Och jag tror att man tänker att det är någonting som går över.
Mm.
Ja. Eller att det växer bort. Och det kan det väl, alltså växer bort gör det ju inte, men det kan ju, man lär ju sig hantera det som vuxen och att det kanske blir lättare då.
Men det har jag också upplevt med dig, att det har aldrig varit så här, alltså sen ADHD kom på tal och min utredning påbörjades och den här 2-årsperioden innan jag fick min diagnos, så kände jag alltid att du var väldigt införstådd med att så här, ja men det är nog ADHD, ja.
Och ja, du, för vi hade ju skojat om det.
Ja, och du, var, du hade aldrig liksom, du var aldrig, du hade aldrig något så här motstånd inför det eller tvekade, utan var väldigt införstådd med att ja men så här är det nog, och du och jag lyssnade på den här ljudboken med Lotta Borg Skoglund och vi pratade mycket om det långt innan jag fick min diagnos. Medan jag upplevt att med pappa har det varit jättesvårt för honom att förstå efter att jag fått min diagnos att jag har ADHD. Inte att han liksom inte vill att jag ska ha ADHD, men han har bara svårt att förstå att jag har så mycket svårigheter, för att han tycker att det ser så bra utåt ut. Det här med jobb, att jag bor i Stockholm, hela den biten. Trots att han också vetat hur det varit för mig när jag varit liten. Men det känns som att han har lite svårt att pussla ihop liksom det pusslet.
I och med att jag jobbar på högstadiet också, så får jag ju... Alltså jag får ju många andra exempel på ADHD och vi träffar ju både BUP och vi träffar ju annan personal, så att där har jag ju alltså lärt mig att förstå mycket bättre genom det. Alltså du har lärt mig att förstå mina skolbarn och skolbarnen har lärt mig att förstå dig lite. Så det är en win-win.
Ja, för det har du sagt sen jag fick min diagnos, att du blivit mycket bättre på att vara på alerten när du har dina elever med kvinnligt kön, att du liksom lärt dig vara mer snabb på att reagera om du misstänker.
Ja, för förr så tycker man ju att när killar bråkar då kan de ha en diagnos, men om de flickor krånglar, då krånglar de. Och det är väl ingen konst, det är bara att skärpa till sig lite. Men kille har man haft ett annat sätt att förhålla sig till och tänka.
Ja, och det vet jag som ett praktexempel på från min liksom skoltid, att jag dagdrömde ju otroligt mycket. Och det var ju nog liksom, det var ju, istället för att jag sprang runt och stöka som pojkarna gjorde i min klass, så satt jag och dagdrömde. Och drömde och drömde liksom. Och det är klart att kanske lärarna på den tiden inte reagerade på det. Men mina böcker var ju fortfarande tomma liksom. Jag dagdrömde så sjukt mycket, men det var helt galet. Den förmågan har jag liksom tappat lite, det där dagdrömmandet. Jag var jättebra på det.
Vad drömde du om?
Allt möjligt. Framtiden, vad jag skulle göra när jag blev stor, att jag var en artist. Drömde om att åka till Afrika och träffa djur. Alltså jag kunde tänka om allt möjligt. Alltså otroligt lustigt.
Under lektionerna då?
Ja, ja. Alltså när jag inte var intresserad.
Ja, det är klart, då stökade du ju inte.
Nej, jag var ju bara där. Sen kunde vi tissla och tassla lite ibland, men då vet jag att jag var ju också i en klass som var en väldigt stökig klass. Så att då när jag sprang runt mellan bänkarna och viskade och hade mig, då tänkte väl de att det är klassen liksom, och inte att jag, att det var något med mig liksom.
Ja, men du tillhörde kanske inte den gruppen som var mest svår. Och
nej,
då är
precis.
Det de som får energin. Tyvärr är det ju så i skolan.
Ja.
Man räcker inte till alla.
Sen har en av mina kära vänner skrivit: hur är det att mamma till en så underbar dotter? Berätta det. Det vill jag höra.
Ja, men det är ju helt fantastiskt. Jag tycker det är så roligt. För att du är så olik mig. För du vågade på så mycket. Och du har åstadkommit så mycket. Och jag känner mig så stolt och ofta underlägsen dig och din liksom energinivå och du är orädd och ja, det är helt fantastiskt och att du har de här superkrafterna som verkligen syns då.
Det är så fint att du säger. Du är också väldigt bra på att säga de sakerna. Jag tycker väldigt, något som jag uppskattar som du säger väldigt ofta, det är att du tycker jag är så rolig.
Ja, gud.
Du skrattar väldigt ofta.
Jag kan skratta åt dig.
Ja, jag har ju lite saker för mig. Jag är ju lite utav en komiker. Jag tänkte också att vi skulle återgå lite till den här frågan om alltså hur man ska vara som förälder utan att vara en hönsmamma.
Och du en var svåra ju, fråga.
Precis, och du var ju en hönsmamma som vi har bekräftat. Men det jag tänker är att det vi kan prata om liksom nu när vi båda sitter här, vuxna människor, så här, vad man skulle kunna ha gjort istället för att det skulle bli bra. Utifrån aspekten att vi krockade, hur skulle vi inte ha krockat om du hade vetat att jag hade ADHD till exempel. Och det jag upplever att vi gör bra idag, det är att vi har väldigt öppen kommunikation.
Ibland nästan
för öppen.
För öppen, ja.
Men det behöver vi inte gå in på nu.
Nej.
Men jag märker ju att när jag förklarar för dig idag att så här, jag brusar upp för att jag brusar upp och det känns som att det är en kemisk reaktion i min kropp. Och inte något som händer alltså, i huvudet på mig att nu ska jag bråka med mamma eller bli arg på mamma, utan det bara kommer.
Mm.
Och att du har blivit jättebra på att backa i de situationerna och liksom inte vara skuldbeläggande. Och jag tror att det är jätteviktigt där, öppen kommunikation, att vara inlyssnande som förälder, men också att då inte vara skuldbeläggande gentemot ditt barn med diagnos. Mm. För att det är liksom ingenting som vi kan rå för. Vi kan bli bättre på det, men då måste vi också få stöd. För vi väljer inte att vara lättirriterade. Vi väljer inte att glömma saker. Vi väljer inte att missa tider och komma för sent.
Mm.
Och jag tror att är man liksom införstådd med det, att det faktiskt är ett handikapp, så tror jag att det blir bättre. Och jag läste en så jävla bra sak faktiskt häromdagen där det var... Ska se om jag hittar det, för det var så sjukt bra. One of the reasons people don't recognize ADHD as a disability is that they see ADHD struggles with things like organization, tidiness, timeliness, communication, etc. as personal failings and not ADHD.
Mm.
Alltså inte ett handikapp. Och med det sagt på svenska, då menar man att en av anledningarna till att människor inte så här känner igen ADHD som ett handikapp och inte förstår att det är ett handikapp är för att de svårigheter vi har, som kan vara till exempel organisation, att hålla saker rent och fint, att inte komma för sent och hela den biten, är liksom personliga misslyckanden, mer som att du är misslyckad som person eller liksom du inte, ja, men lite som det här, du är så slarvig för att du är slarvig, inte för att du har svårigheter.
Mm.
Och jag tyckte det var en sån klockren grej, för om man, alla borde ju ha med sig det såklart, men att har man med det som förälder till ett barn med ADHD, så tror jag att acceptansen blir mycket bättre.
Ja, det tror jag också, att man, som förälder mår du ju mycket bättre om du inte behöver tänka att ditt barn gör det för att trotsa dig eller ja,
eller för att man är lat eller inte bryr sig.
Nej, utan att det är något som händer. Och jag i skolan kan jag ju tänka så här nu, att om barn krånglar utifrån de sakerna du krånglar, jag vet inte, men gör de sakerna som du räknade upp nu ifrån den där quoten, så brukar jag tänka att det är inte frivilligt. Alltså alla barn vill vara ordningsamma, vill komma i tid och vill lyckas. Mm. Liksom. Och när de då inte riktigt fixar det, då finns det en anledning till det.
Mm.
Som inte behöver vara någon dum anledning.
Nej, att man inte liksom sett... För jag tror att jag kan uppleva att i alla fall förr, när jag var ung, jag är ung idag men ni förstår yngre, så upplevde jag lite som att man sorterade människor i klassen som ond och god. Alltså, så var det självklart inte, men ibland kunde det kännas lite som att de som var stökiga, tänkte man ibland, valde stökigheten. Istället för att se det som att det är faktiskt en bieffekt av någonting de har problem med. Liksom.
Mm, så är det för många i alla fall.
Ja, sen finns ju såklart personer som beter sig illa eller inte kommer tid för att de faktiskt inte bryr sig. Men det brukar också faktiskt bossa i någonting annat.
Ja,
då.
I något annat, ja.
Så jag tyckte det var fint sagt att det du sa, att det beror oftast på någonting och inte för att de vill.
Mm.
Men just det här liksom att hönsmamma sig som person till någon med diagnos, jag tänker att det är nog jättesvårt. Alltså jag tänker att, alltså får jag barn med till exempel ADHD, så är jag ganska rädd för att jag kommer bli en hönsmamma, just för att jag kommer tänka på allt som jag tyckte var så jobbigt. Mm. Och vill jag förse dem med rätt verktyg och hjälp, så att det kanske nästan blir åt ett negativt håll.
Mm. För jag, nu var du och är flicka.
Mm.
Och jag tänker som mamma till en pojke med stökig ADHD. Det måste ju vara ännu mer oroande med tanke på att man som kille tror jag utsätter sig mer.
Ja, de, i alla fall min generation och äldre, så har det ju varit att pojkar utsätter sig mer och gör mer liksom farliga saker när de varit impulsstyrda. Mm. Men nu har man ju börjat se att alltså könsskillnaderna utifrån ett så här samhällsperspektiv är ju inte lika särskiljande idag, vilket har gjort att även tjejer utsätter sig mm. mer för farliga grejer idag också, om man har ADHD.
Mm.
Men det är ju klart en jättestor oro. Jag tror att det är en svår fråga. Jag skulle faktiskt vilja prata med en ADHD-coach eller liknande om just den frågan, för jag tyckte det var jätteintressant. Hur ska man stötta barnet utan att vara en hönsmamma? Mamma, jag tänker att vi rundar av för den här veckan. Så ses vi ju i nästa vecka igen då.
Ja, det gör vi ju.
Ja. Mm. Så ha det så gött. Så...
Du med.
Ja, eller för sig, varför säger vi så till varandra? Vi hänger ju, men ha det gott ni andra.
Mm. Nu får ni ha det, ni andra.
Ja, puss och kram.
Kram.
Hej då.
Hej, hej.